Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej allihopa, välkomna till ännu ett avsnitt av Analyspodden, Dagens Industris podd där vi pratar börs och makro. Och det här har ju varit en triple play vecka kan man säga, med en stor affär i telekomsektorn. Och den affären till ära så har vi också triple play i studion med mig själv, Martin Blomgren bakom en mikrofon, Ulf Pettersson bakom mikrofon två.
Hallå, hallå allihopa.
Och Viktor Munkhammar
bakom mikrofon nummer tre då, ja. Följaktligen, hej hej.
Hej, och att anledningen till att vi släpper in Viktor just idag är för att du ska berätta lite om vad som händer på makrofronten. Och sen ska vi släppa iväg dig så att vi kan prata bolag och
ostört. Prata viktiga saker.
Ja. Prata lite ostört om börsen.
Ja, det är bra.
Vi ska prata börs, vi ska prata den här stora affären i telekom, fortsatt retail.
Ja, H&M måste vi prata om.
Spänning,
Scandic, kanske lite hotell också.
Ja, också. Lite nya räcka där.
Och så är det ju rapportperiod, inte riktigt än, men i USA drar det igång nästa vecka och sen så dröjer det ett par veckor till i
redan
Sverige.
I eftermiddag faktiskt börjar det i USA.
Ja, det kommer lite
JP banker. Morgan och Wells Fargo, det första paret ut.
Nu tror jag det var så att vi skulle prata bolag och du makro, men låt gå för den här gången. Ja,
men det verkar ju pratsugen. Viktor, så berätta för oss om siffrorna här.
Ja just det, nej men det kom ju inflationsstatistik här alldeles innan vi gick in i studion och visade, det var helt som väntat ska man väl säga, att KPIF, det här nya officiella målvariabeln som Riksbanken har, sjönk lite grann, var 1,9 upp 1,9% i december i årstakt. Och det var som sagt helt som väntat, lite lägre än Riksbanken hade tänkt sig, ingen fara på taket egentligen. Sen kan man väl säga att KPIF X Energi var lite lägre, 1,7. Men sammantaget väntade siffror lite lägre än Riksbanken hade trott. Inget som ändrar egentligen någonting nu, men fortsätter det att vara lägre än Riksbanken skulle önska här under 2018, vilket en del tror, så kanske det ställer saker och ting på huvudet. Med det sagt så en annan intressant sak som kom här i veckan vad gäller Riksbanken var protokollet från decembermötet som just var just lite det. Åt det hökaktiga hållet faktiskt.
Exempelvis, och hökar för icke-riksbanksornitologer är då att man...
Sådana som är mer benägna att vilja höja än sänka, duvor ju ja. Motsatsen då. Och bland annat så Henry Olsson, en av ledamöterna där, verkar vilja höja redan nu i februari exempelvis. Så det var lite intressant, så kronan stärktes lite på det.
Vad tror du, när blir första höjningen? Är det juni eller fortsatt? Eller?
Nej, inte juni, men de har fyra möten på rad har de haft exakt samma räntebana. Nämligen, och den visar då att en första höjning skulle komma i juli eller september i tredje kvartalet. Det är ju ett möte precis där på andra sidan halvårsskiftet och så ett i början på september. Och de verkar ju verkligen vilja hamra in det budskapet att det är så det ska bli. Och marknaden har allt mer tagit det till sig. Så det är väl den bästa gissningen just nu. En annan intressant sak som lite stärker det kanske var protokollet från ECBs möte som också kom nu i veckan som också drog lite åt högaktiga håll, bland annat om att de skulle kunna börja, eller det viktiga de senaste gjorde var att de förlängde sitt köpprogram men halverade, så att från och med nu i januari så kommer de köpa för 30 miljarder euro i månaden, och det är då förlängt till september. Och det de sa nu här i protokollet var att de ganska tidigt kan börja guida vad som ska hända sen, och det tolkades också som en lite högaktig signal, så euron stärktes på det, och det gör det lättare för Riksbanken om ECB liksom är på väg åt samma håll. Det var en oro som exempelvis Per Jansson hade enligt Riksbanksprotokollet. Han är väl den mjukaste, den duvaktigaste av ledamöterna just nu. Att det går inte att ligga för långt ECB. Så lite dragning åt stramare hållet här. Trots då dagens inflationsstatistik här, eller fredagen så ska jag säga för den som lyssnar en annan dag. Som ju visade att inflationen sjönk något.
Innan vi släpper det då, även i USA så är det ränta upp som är lite trenden sedan ett tag tillbaka, men även långräntan nu har ju fått en del...
Ja, en liten skjuts här i början på året och stigit markant 5- och 10-åriga räntor. Och det var lite rabalder här tidigare i veckan när Bill Gross, som obligationskungen, The Bond King, 73-åriga ränteveteranen, sa att nu är den 25-åriga trenden med sjunkande räntor bruten. Om man liksom lägger en linjal längs topparna som har varit, så har den hela tiden pekat neråt. Det vill säga, räntorna har gått upp och ner, men de nya topparna har hela tiden varit lägre än de tidigare. Men nu har det då brutits här. Vi får väl se, det är fortfarande inget jätteinflationstryck i USA. Där får vi faktiskt inflationsstatistik idag på eftermiddagen. Men absolut ränta upp, det är ju också en allmän riskaptit. Börsen har stigit sådär, då tenderar ju räntorna att stiga. Men ja, det är lite intressant läge.
Jag hör för mig att jag läste någonstans att kineserna som är stora ägare och amerikanska statspapper skulle minska sin andel här. Är det något som, är det bara jag som har sett det? Eller
ja, det har varit obekräftat, lite oklart. Sen har de väl halvt dragits tillbaka det här SAFE som det heter, Kinas liksom enhet för de där innehaven. Ja, lite oklart, men visst, den uppgiften var ute. Sen så, det som också påverkar det faktiskt att Bank of Japan har, de har liksom ett intervall i hur mycket de ska köpa, och där signalerar de att de skulle minska lite också. Så att hela det här stora hangar, eller flottan av hangarfartyg, stora centralbanker som i nästan 10 år nu liksom har gått åt lättare håll med Federal Reserve längst fram, den håller ju på att vända, och det liksom, tror jag blir verkligen en grej att hålla koll på i år. Det här började ju redan förra året.
Alla hökar som har dykt upp här redan första veckan 2018 olika världsdelar.
Ja, hökar och hökar. ECB köper fortfarande för nästan 300 miljarder kronor i månaden, men det är hälften av vad de gjorde
Duvorna har fått en hökvinge i sig kanske.
Ja.
Bra!
Ska jag ta något framåtblickande bara?
Ja, gör det. Vad ska man hålla koll på nästa vecka?
Jag tror det var det du var på väg att säga förut. Det för svensk del är det ju bostadsmarknaden som är fortsatt högintressant. Och då kommer det här HOX Value Guard och även mäklarstatistik på måndag, som är den färskaste prisstatistiken. Alltså. Och det signalerna som har kommit både anekdotiskt och också från exempelvis Hemnet, sån här barometer bland de som är i marknaden, visar väl att det håller på att stabiliseras lite. Sen finns det också en rätt stark säsongseffekt att hålla koll på i januari. Priserna har stigit samtliga år i januari just sen HOX började med det här. Och det är en drygt 10-årig historik då. Så att det finns ett tydligt säsongsmönster, som man kan nog nästan räkna med att vi kommer se lite stigande priser i januari. Sen kan man också tänka sig att det finns en effekt av det här nya skarpa amorteringskravet som införs 1 mars. Att folk som ska göra affärer vill få dem på plats innan. Så såg vi när det första amorteringskravet infördes att det blev en skjuts innan. Sådär. Om man ska gissa, kanske lite stigande priser i januari på månadsbasis i alla fall. Juryn är fortfarande ute. Mm.
Och den här småhusbarometern som kom tidigare i veckan från SCB, det är väl lite eftersläpning på den i och för sig. Men där var ju sista kvartalet en prisuppgång på 1%, så att den här enorma fallet som det pratas om på delmarknader finns ju där, men på helheten.
Dels är ju utvecklingen kanske mer dramatisk på lägenheter som inte är med då, för det är småhus. Och sen som du säger så är det en ungefär 3 månaders lag på den. Så att det mest spännande är det som kommer på måndag då, HOX och även mäklarstatistik, men framförallt HOX.
Mm.
Bra! Ska jag lämna er i fred nu så ni får
tack.
Om bolagen.
Tack.
Ja, ni får prata triple play i en slags double play uppställning då.
Ja, det blir jättebra.
Vi tackar för det och går över till double play då.
Ja, det gör vi. Tele2 kom hems affär här som tidigare i veckan. Det var inte någon jätteöverraskning egentligen, men liksom det hade bäddats en del redan knappt ett år sedan när Kinnevik gick in och köpte, blev största ägare i Comhem. Så då hade de liksom säkrat upp Comhem lite grann, och så var ju den stora förvåningen då, varför var det inte Tele2 som köpte de här aktierna? För Kinnevik har ju inte med det här att göra egentligen, mer än att de äger till bägge bolagen. Och nu kom då affären här.
Tydlig börsreaktion var ju då att Tele2 backade, som är det köpande bolaget, och kom hem, gick upp då för att de får en liten premie. Och...
Ja, precis, och det skulle jag säga att skulle man liksom, nu har inte jag just den körningen i våra databaser, men det är en ganska vanlig reaktion på ett bud när det är aktieinblandat och sådär. Absolut. Sen så blev kursfallet lite större än vad jag trodde. 7% var ganska rejält här. Det som folk har hakat upp sig på är ju dels att den inte är riktigt klar då. Det är ju liksom 2 stora spelare i Sverige som ska gå ihop. Det kan ju stöta på bekymmer hos myndigheter. Sen har vi då en Comhem-aktie som har väl i stort sett dubblats här om man räknar på kursen på något år eller styvt. det är klart, nu har ju Tele2 också gått väldigt starkt, så de betalar med en ganska liksom högvärderad aktie, men de köper någonting som har gått ännu bättre senaste året. Så det var väl lite sånt där som gjorde att det...
Och att en del ägare har väl gillat Tele2 just för att de är ett renodlat mobilföretag och med bra utdelningsmöjligheter.
Ja, precis. De här utdelningsmöjligheterna såg ju ännu ljusare ut, för i december Tele2 har faktiskt varit på banan här. Precis innan jul så gjorde de ju en affär med sin holländska verksamhet som har varit ett sänke för aktien, men så har de lyckats vända det där och nu sålde de stora delar av den verksamheten till Deutsche Telekom, och då räknar man, aha, nu behöver de inte investera i Holland mer, nu kan de liksom börja dela ut ännu mer pengar. Och så kommer den här affären då där man liksom ska låna upp en del av köpeskillingen. Så visst, det tog nog bort liksom lite udden, för det var ju en jättefin direktavkastning i Tele2. Nu får vi se, nu får man väl 4 spänn i vår här, sa de, men vi får väl se vad som händer längre fram. Och sen så är det de här synergierna. Jag tycker ju att affären känns väldigt logiskt, att man kompletterar sitt produktprogram. Jag tror att man kan hitta väldigt mycket synergier, men det återstår ju att se. De hoppas att de ska hitta 900 totalt om man summerar liksom ökade intäkter och minskade kostnader och sådär. Och lyckas de med det, och det kommer liksom hela vägen ner till aktieägarna, så tycker jag att aktien ska över 100 spänn igen här. Men vi får väl se lite vad som händer. Det kommer ju vara lite osäkert med affären och sådär. Sen var det lite spännande också, tyckte jag. Jag vet inte vad du tyckte, men normalt sett så brukar ju det köpande bolagets vd vara den som rattade här. Men nu blir det ju tvärtom. Nu har det kommit hem Anders Nilsson som ska in och göra det.
Ja, det pekar väl också lite på att de strategiskt, Kinnevik då, ser att man kanske måste ha hela det här produktutbudet för att kunna stå sig i konkurrensen längre fram. Är man bara en mobiloperatör så kanske man har svårt att få in konsumenterna då som har tv, bredband, telefoni hos någon annan. Ska man locka över en sån kund kanske man måste ha hela paketet. Ja. Ja. Det kan ju vara den analysen de har gjort. Att, ja.
Sen ska du innehålla också i det där, och där finns ju liksom...
Ja, det blir nästan det mest spännande framåt.
Ja. Och där finns ju då ett annat Kinneviksbolag, om man ska liksom ta tillbaks MT in i det här igen. De har ju liksom, de gick ju ut ifrån liksom Comviq och de här från början. Nu kanske det liksom går tillbaks igen här. Vi får se vad som händer. Det var ju lite spännande. Nu har ju då MTG gått upp väldigt mycket, men det är klart att det blir en intern affär lite för Kinnevik, så det är möjligt att det kan bli något sånt, och att man liksom kanske den här e-sportsgrejen MTGX kanske hamnar på egna ben på något sätt. Det kan ju...
Nej, det är inte alls umöjligt. Då tittar man på hur utländska operatörer har agerat i USA.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Och England så har det varit väldigt mycket fokus på att köpa även innehåll då, att kunna streama till exempel sportevenemang eller annat. Så att,
Ja, det blir det. Sen så säger de riktigt att kom hem, vad har de för framtid med 5G och sånt där? Behöver vi liksom, ska inte allt gå via liksom rymden och över till oss liksom? Men ja, vi får se. Jag tycker att det känns som en logisk affär. Jag tycker att som sagt, de får mer innehåll och de bör kunna spara en del pengar på administration och sånt.
Alla svenska investerare har nästan varit negativa till kom hem hela tiden sedan de noterades. Men de har ju överbevisat de flesta tvivlar har gått riktigt bra. Och de köpte ju Box också för ett tag sedan, så att de har en stark ställning bland konsumenterna. Och man lämnar ju, man hoppar ju kanske inte av sitt, man är ganska trogen sin tv- och bredbandsleverantör. Även om det är mycket gnäll på kom hem och kundtjänster sådär genom åren, så
byter man inte.
Nej, så ska det mycket till innan man byter helt. Och man har ju inte alltid möjlighet att göra det heller om man bor i en bostadsrätt som har tecknat ett långt avtal. Ja. Så att det finns ju en...
Och den där avtalen, det kan man, ska man väl liksom vara negativ så efter jag förstår, utan att vara kund på det sättet, så de långa avtalen tecknades väl med helt andra priser. Alltså det har ju varit ett prisfall ändå inom den här sektorn, och hur ser det ut när det ska omprisas det här. Så det, men hittills har det ju gått bra för att komma hem, men där kan ju finnas någon liten...
Ja, då handlar det väl om att kunna bundla, som det heter i sektorn. Att man paketerar ihop flera olika tjänster så att man knyter kunden ännu närmare till sig.
Precis.
På streaming kan vi bara flicka in att det kom ju en vinstvarning från ett bolag som är lite kopplat till den här branschen, Edgeware, som säljer produkter som hjälper operatörerna med bland annat streamingtjänster. Noterades för ett drygt år sedan, och spännande bolag. Min invändning, jag tittade på den och noterat, var att de har väldigt koncentrerat till få kunder, så de är väldigt beroende av hur de investerar, och det har ju fått dem att vinstvarna en gång i somras och en gång nu, så att den faller 30% på fredagen här och är en bra bit under vad de noterades till, så att fortsatt varning. Bra bolag, men intressant,
men
bolag.
Lite, men lite för snäv kundsektor. Precis.
Man kan inte dra upp en värdering allt för högt i ett bolag som är så beroende av ett fåtal kunder som riskerar att sitta i knät på dem.
Så, vad är det, något annat du har noterat i på vår börs här?
I vinstvarningsväg så kom ju även i går kväll och torsdag kväll Lindex. Ägare av Stockman med vinstvarning, och specifikt för Lindex som hade gått dåligt. Och de pratar som de flesta andra om att det är ett nytt köpbeteende där folk handlar på nätet, och då hamnar inte motsvarande intäkter hos samma aktörer utan hos andra. Och Boomerang lämnar ju in konkurs i veckan, så att det var ju offren skördas på löpande band.
Jag tror att 2018, nu ska vi väl inte göra någon nyhetssändning här igen då, men detaljhandelns utveckling är superspännande. Valet kommer att bli spännande, och Victors räntehöjningar, det är ju liksom de som känns, och sen har vi bolagsspecifika Ericsson och sådär. Men det här med detaljhandeln är ju jättestort, och decembersiffrorna var jag förstår svaga då. Från HI och sådana där. Så
jag tror det var 7% ner i december på klädhandeln.
Ja, och det var svagt även i november, så det kan ju finnas...
Och den här Black Friday som ligger där slutet på november verkar ju ha tagit en hel del av julhandeln.
Ja.
Plus då det här fenomenet att det som hamnar på nätet inte hamnar hos de svenska aktörerna, utan en stor del av den kakan försvinner till andra.
Ja, till Zalando och många andra. Nej, och det där är... Alltså det är återigen då har H&M sin kapitalmarknadsdag här, och jag hoppas att de liksom tar tillfället i akt och säger hur de ska agera här, och inte bara att det ser bra ut och vi har en bra e-handel som ingen ser och sådär liksom. Så det måste...
Samtidigt är det spretigt, för att det kom en rapport även från den lilla VRG, Venue Retail Group, som ju är inte kläder så mycket då, men de är skor
och accessoarer.
Ja, precis. Väskor, accentkedjan och Rizzo och Morris är det väl. Just som. Och skodelar inne på NK i Stockholm. De kom med en bra rapport. De växte med 4% i jämförbara butiker. Kvartalet innan växte de med 9%. Och tricket här verkar ju vara att de har då för ett tag sedan stängt de olönsamma och dåliga butikerna, och nu kan de skörda lite på det då?
Ja, men det tror jag. Det är det handlar om. Det handlar om för H&M, men egentligen alla klädbutiker. Och nu är det ju, om man ska ge några råd till kläddirektörer, så är det, nu är det krisstämning på marknaden och bland anställda. Du ska liksom utnyttja en kris. Alltså nu är det någon gång du kan liksom göra stora saker som vd, så är det ju en kris liksom. Och det ska man nog utnyttja nu till att liksom ställa om, och inte bara ställa om lite grann, utan ställa om på riktigt här. Och sen så får vi se, sen så är ju e-handeln, jag vet inte sista ordet sagt än, men den som blir vinnare liksom på ett antal år här, det kan ju liksom ändra sig igen, att det kanske är rätt att ha butiker. Det är det ju sannolikt, men inte så många som våra börsnoterade klädbolag har.
Nej, det var ju när Boomerang gick i konkurs, så pekade de just på att deras fysiska butiker var för betungade, och de hade bara 16 butiker, så att det säger ju lite grann om...
Ja, men det är ganska dyrt. Vad var det? Jag såg någon siffra, det var på någon av de mindre här, att hyreskostnaderna är ju klart över 10, till och med 15% av omsättningen.
Och personalkostnaderna på kort sikt är ganska fasta också. Så man står med samma kostnader, säljer mindre i varje butik, så går lönsamheten ner. Så att man måste ju, som du säger, nu när det är krisstämpel, så får man passa på att titta vilka, för de butiker som inte går runt idag, när det är högkonjunktur, minusränta och folk har jobb, de kommer ju definitivt inte göra det när det är lågkonjunktur. Och sen kan man ju välja att ha ett finmaskigt butiksnät ändå, om man har en omnikanal. Men då ska man ju göra det medvetet, att den här butiken går inte plus, men den den gynnar hela kedjan. Det är en annan
folk hämtar så mycket grejer där. Ja. Alltså, så är det. Sen så tror jag det över det här alltså, så är det att vår disponibla inkomst då, som har ökat egentligen alla år här sen sista 5-6 år, i alla fall sen finanskrisen 7 kanske, så lägger vi lite mindre på kläder. Alltså det var ganska hett, klädmarknaden var otroligt stark precis innan finanskrisen där. Vi fick in sådana här bolag som Odd Molly på börsen som fick miljardvärdering, och det var liksom man köpte kläder på ett annat sätt än vad man gör nu. Jag tror det har varit lite, vi lägger mer pengar på resa och lite sånt där och inte så mycket på kläder längre. Och det är svårt hur man ändrar det beteendet tillbaks igen. Men ja, det är inte så roligt.
Ja, man lägger det på resor och hotell till exempel.
Ja, just det. Och då har vi ju vi har flera hotell, men vad händer med Scandic?
Kul att fråga, Uffe. Det har kommit två olika räkar i veckan som jag tycker är lite spännande. En från Handelsbanken som tog upp bevakning på 125 kronor, vilket är en 8% över vad den ligger och tuggar på veckan. Och sen så har Morgan Stanley kommit med en säljrekommendation. Och de är då den första som är negativ. Annars har alla varit positiva här. De har haft en superstark marknad ganska länge, noterades för 2 år sedan ungefär och har gått upp 75% sedan dess. Men det intressanta i förra rapporten tyckte jag då var att Stockholm börjar se ganska mättat ut. Det har byggts ganska mycket nya hotell och efterfrågan ökar inte lika snabbt. Så att där börjar det bli lägre beläggningsgrad. Så det tror jag man ska hålla koll på i nästa rapport. För att om Stockholm börjar vika ordentligt så kan man ju se det som ett... som en lite ledande indikator, även om du inte har byggts lika mycket på andra marknaderna.
Spännande. Så du lutar ner mer mot jänkarna än mot Handelsbanken i det här fallet då, eller?
Jag tror att Morgan Stanley är något på spåren här, men att de möjligtvis är lite för tidigt ute. Att det kan vara en fortsatt bra hotellmarknad, men att det kan ju räcka med att aktiemarknaden börjar ta fasta på det här, att vi börjar se...
Annars är ju konjunkturen och resandet och sånt där är ju starkt. Så, men som sagt var, att byggs det för många hotell så kommer ju prispressen där också.
De har ju två sätt egentligen att få upp liksom sina intäkter, det som kallas för RevPAR, snittintäkt per rum. Då är det antingen att man har högre beläggningsgrad eller att man höjer priset per rum.
Just det.
Och det har de kunnat göra lite successivt här när efterfrågan har ökat. Men så fort det planar ut så blir det svårt att höja den. Det är nyckeltalet, och då kommer ju vinsten att börja plana ut också. Så att,
och bakom allt det här, nu har vi snackat om Lindex och H&M och Scandic, så är det ju ändå, det finns ju en fastighetsmarknad där under på något sätt. Alltså, de flesta hotellägare äger inte kåken, utan de hyr ju den och är operatör. Och vad det gäller klädbutikerna så finns det en fastighetsägare där också. Och det kan ju alltså nu, de har ju levt i den bästa av världar, fastighetsägaren, ingen ränta och liksom låga vakanser och liksom vi får se här vad som händer med
fastighetsbolag. Kanske inte så mycket 2018, men om vi är på toppen eller nära toppen så kanske det är det 2019 kan börja.
Det blir också intressanta rapporter att läsa om, men det dröjer ett tag innan vi får läsa alla dessa rapporter.
Ja, det gör det. Det svenska rapportbilden dröjer lite, men i USA har det faktiskt gång redan här då eftermiddag som vår vän Victor var inne på med JP Morgan och Wells Fargo, två av storbankerna. Och nästa vecka är det också väldigt många amerikanska banker som rapporterar. Och vad ska man säga om det? Den här långräntan som vi pratade om som är på väg upp, det gynnar ju bankerna då att det blir lite större spridning i räntekurvan. Låna ut till en viss ränta och låna in till en lägre. Hög aktivitet, börsen är på rekord, det görs mycket affärer, så att det är ju mycket medvind i ryggen för bankerna, och det bör ju synas i de här rapporterna.
Ja, precis. Och det är medvind även på Stockholmsbörsen. Vi är upp 6 av 7 dagar hittills i år. Vi får se hur fredagen här slutar. Och det är det ju inför rapporten. Vi får se om marknaden har liksom blivit för optimistisk här. Det kör ju igång. Vi ska se, det är 2 veckor kvar innan det liksom blir på riktigt här.
Avanza och Öresund kommer nästa vecka.
Men det är kanske lite, det kanske inte vi ska...
Kanske inte kan sätta tonen för hela
börsen. Nej, det tror jag inte. Men däremot har jag noterat att Avanza, som var lite sänkt i aktien, har faktiskt gått upp en 25% bara på någon månad här. Så.
Det har ju varit tydlig risk på humör här där småbolag har gått bra. Allting som är liksom riskfyllt har egentligen gått bra här i början på året. Och ska man vara lite optimistisk, så en bra start på året brukar korrelera väldigt väl med att det blir bra på hela
året. Just det, han pratade om ett magiskt börsår. Det var inte Victor utan en annan kollega, Micke Wilenius här. Han hade liksom startade som det gör här, så då brukar det bli ett jättebra börsår. Vi får väl se.
Nästan varenda gång som det har börjat så här bra. Det här var det bästa året sedan 2009 tror jag det var, och då gick börsen som en raket. Men då hade man ju å andra sidan en kollaps under 2008 i ryggen.
Och det hade vi inte skjutit.
Nej.
Bra, ska vi stänga butiken så och gå och ladda för rapporter, både amerikanska och svenska så småningom, eller har vi något sista avhandla?
Nej, jag tror vi har betat av de viktigaste händelserna. Det är bara att ladda batterierna inför nästa vecka då.
Tycker jag, och så tycker jag att vi ska tacka dem som har lyssnat, och har ni tid och lust så tycker vi absolut att ni ska lyssna på våra andra poddar också. Digitalpodden och Makropodden.
Och Förnuft och känsla.
Och Förnuft och känsla, absolut. Det kan ni göra under helgen, och samtidigt får ni ha en skön helg från oss på Analyspodden.
Hej på er.
Tack, hej.
Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.